Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Äntligen, äntligen, äntligen har det blivit dags att öppna upp poddportarna för ett klassiskt gästavsnitt igen. Ni vet det där med försnack, maxpuls och faktaruta. En hel karriär sammanfattad i ett avsnitt helt enkelt. Och ni lyssnare ska ju självklart vara välkomna till den här episoden som spelas in tillsammans med en av våra största i svensk hockeyhistoria. Han heter Conny Evensson och han sitter här mitt emot mig. Vad fint att du välkomnar in mig i ditt hem och vad kul att du vill gästa Hockeypuls.
Ja, tack så mycket.
En av svensk hockeys största. Vad tänker du när du hör det?
Ja, men det har inte jag tänkt på.
Men det är jag som säger.
Ja, det är du som säger. Ja. Alltså jag hade ju förmånen att få träna väldigt många bra hockeyspelare. Och då måste man också kunna få ett resultat. Och det hade jag lyckades jag med.
Du har gjort någonting rätt, Conny.
Ja, det kanske någonting.
Men alltså, jag satt och skrev en krönika om Sam Hallam i fjol. När de vann sitt tredje guld i Växjö.
Ja.
Och då vill jag jämföra honom med andra svenska tränare för att försöka sätta honom i ett perspektiv. Och det jag kom fram till då, det var att det fanns två svenska tränare som sticker ut. Egentligen i alla kategorier. Och det är ett, Tommy Sandlin. Och det är två, Conny Evensson. Enligt mig är du högst upp. Känner du dig stolt över det faktumet att du har vunnit så mycket? Att du har upplevt allt du upplevt?
Ja, det där är svårt att svara på. För att när du är inne i matchandet och slutspel och när det är slut. Då går luften ur. Så att man hinner inte att reflektera. För då tänker man redan då på nästa säsong. Och det är väldigt svårt. Det är många gånger är väldigt svårt att förstå det.
Det är som ett levande dokument hela tiden.
Ja, precis. Precis.
Nu har du faktiskt förmånen att kunna blicka tillbaka.
Ja, nu. Det har jag gjort många år nu.
Ja. Och vad är det du känner då när du ser alla de där utmärkelserna där du har vunnit?
Det är ju naturligtvis när jag tänker efter så hade jag ju förmånen att få träna väldigt många bra hockeyspelare. Och de klubbarna jag var i också. Jag började ju naturligtvis här i Färjestad då som tränare. Ja, här i Färjestad som tränare. Och då, jag var ju inte så gammal. Jag var väl 34 år kanske.
32 har jag läst mig.
Ja, 32. Då hade jag ju juniorlag i två år. Ja. Eller kanske jag var 32.
Du var spelande tränare.
Nej, spelande tränare har jag inte varit i hockey. Nej.
Det var i fotbollen.
Ja, det var i fotboll. Ja.
Men 34 var det?
Ja, jag tror det var det. Och sen så tränade jag ju då Färjestad i 4 år. Och sista året som jag var tränare 81, då lyckades vi vinna SM. Med ett fantastiskt lag, alltså med sådana lovande killar. Om jag nämner bara Thomas Sten, Håkan Loob, Thomas Rönnqvist. Jag glömmer ju många nu, men
det finns hur många som helst. Ja. Vi kommer prata om dem väldigt mycket i det här avsnittet också.
Det är bra.
Men jag tror många funderar på vad Conny Evensson gör idag. Kan du berätta lite om hur livet ser ut 2022?
Ja, 2 år har det ju varit en pandemi. Och jag lyckades få den här pandemin nu på slutet. Alltså för 4 veckor sedan. Jag var till Stockholm och tittade på en fotbollsmatch där, landskamp. I de med 60 000 och åkte tåg. Det räckte för att före det så har vi hållit oss rätt så ensamma här. Och varit ute i tagit promenader i skogen och sommarstugan som jag har 10 mil norrut. Men då hade jag fått 3 sprutor så jag tänkte att nu måste det väl gå bra. Men det gjorde det inte. Men jag fick det inte allvarligt.
Okej.
Okay. Jag fick feber och sen...
Du mår bra idag?
Ja, nu har jag fått 4:e också.
Okej, okay, vad bra. Så det var en lättare förkylning kan man
ja,
säga.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
Men jag vill veta andra saker i Conny Evensons liv. Tittar du på hockey? Vad gör du under dagarna? Berätta lite mer.
Jag tittar på hockey och läser mycket. Jag tror aldrig när jag var tränare någon gång att jag läste en bok. Så koncentrerad var jag på hockeyn. Och nu när jag har slutat som tränare och med hockeyn, då läser jag väldigt mycket. Jag läser böcker ständigt.
Du ser ju inte lyssnarna det, men framför oss är det ju en typ av bokhylla kan vi väl säga.
Ja.
Och här är det ju ett 50-100-tal böcker. Har du läst alla som vi ser framför?
Absolut, absolut. Absolut, och så har jag där ute också.
Vill du komma med ett boktips till lyssnarna?
Ja, det kan jag. Den sista jag läser just nu så är det ju Martin Krag, Det fallna imperiet. Med Rysslands chef.
Putin.
Putin, ja.
Ja. Och den kan du rekommendera?
Ja, jag har läst halva. Det är bra att veta bakgrunden till mycket som händer just nu i världen.
Är du en faktasökare? Du vill ha alla kort på borden så att säga?
Jag vet inte det. Det är svårt att säga det. Men nu har jag ju, läser jag ju mycket. Den här Oxen, en dansk författare, Jensen, som har skrivit en där. Det är ju en intressant serie också. Så det finns ju hur mycket som helst.
Så det är deckare och romaner och allt möjligt. Det är inte bara faktatunga böcker.
Nej.
Jaha, så då har vi bockat av att det är många lästa böcker i Connys liv.
Nu på slutet,
ja. Nu på slutet, ja. Och skogspromenader hör vi också att det är.
Ja, visst. Det gör vi ofta. Vi har ju en sommarstuga 10 mil norrut här. Där min fru kommer ifrån. Så att där är vi ju också relativt mycket.
Men hockeyn då? Är det matcher på tvn varje kväll eller?
Jag tittar ju på SHL-matcherna och naturligtvis alla som Färjestad spelar. Och även allsvenskan tittar jag på.
Vad gör du för reflektioner av dagens ishockey då? Kontra när du var aktiv, om du ska se likheter och skillnader.
Ja, de är ju starkare nu. Raskare på skridskorna, snabbare alltså. Men spelsinnet är inte bättre. Det tror jag inte. För att jag tror att generationen när vi växte upp och efter också, så spelar man ju både fotboll och hockey och höll på med annan idrott. Så att man fick mer teknik i kroppen, va? Det tror jag. Jag tycker det är många, många hockeyspelare som är lite enkelriktade idag. Annars är de ju fantastiskt starka och kan skjuta väldigt bra alltså.
Ja, det där tror jag är en bild som väldigt många delar. Och du pekar framförallt på att det har blivit mer koncentrerat till ishockeyträning och att man tappat andra delar av idrotten. För man kanske var mer mångfacetterad på din tid.
Så var det ju naturligtvis. Vi spelade ju fotboll halva året och sen spelade man hockey nästa halva. Och sen alla timmarna man har gjort hockeybockey i landsvägen, vet du.
Det har gett en del.
Ja, det har det gjort faktiskt. Det var ju tacklingar där också.
Vad är det du ser i fotbollen och även andra idrotter då som man kanske kan snappa upp som hockeyspelare? Och implementera ute på isen som kan vara viktigt.
Spela, gå. Det är ju det handlar om hela tiden.
Hitta en lagkamrat, ta en ny yta.
Ja. Det handlar om i hockey också. Jag måste säga att när vi ändå är inne på det nu med ishockeyn. Hur jag tycker det har förändrats på ett sätt. Och det är när de gjorde om blå linjerna. Som de tog efter kanadensarna. Så att
de offensiva zonerna blev större.
Ja visst, och det som betyder nästan allt i alla matcher nu så är det powerplay helt plötsligt. Jag tycker det är lite tråkigt, ja. Förut så var spelvändningar, när jag var tränare så tränade jag väldigt mycket spelvändningar med mina lag. För att mittzon var ju större. Så att nu är det ju många som åker över rö. Och så tycker de att det är bra när de kan skjuta ner pucken. Och så okay. Jagar man och så blir det lite bök vid sargerna, va? Jag gillar inte det spelsättet.
Den så kallade dump and chase-hockeyn som man nu säger i modern tid. Det är du lite allergisk mot.
Ja,
då kan jag tänka mig också att du inte vill se små rinkar i Sverige. Att man ska minska måtten.
Nej, men jag tror inte det blir sämre för det. Jag tror faktiskt inte det. För att
det är rent spelfilosofiskt du tänker alltså.
Ja, men det är ju mer... Det blir ju nästan inga hörn när du får kanadensiska mått, va? Så att jag tittar ju mycket på NHL också, va? Och de spelar ju många, många gånger bra ishockey alltså. Skickliga.
En spelare som du har haft, Håkan Loob, pratade om det att när bra spelare spelar på liten rink, då blir det ofta en bra produkt. Men när kvalitetsdroppet är ganska stort på spelarna, till exempel som i OS i Peking, det var ju på liten rink, då kan man se att det inte blir det mest attraktiva spelet. Det blir grötigt, som du är inne på. Så det man måste titta på helt enkelt då, det är att vilka spelare finns tillgängliga för den rinkytan helt enkelt då.
Jo, men visst är det så. Det är nog en del som passar bättre på vissa ytor och så. Så är det.
Jag vet att Viktor Hedman, vår kanske bästa svensk just nu i NHL, pratat väldigt mycket om det du var inne på, att ta inspiration från andra idrotter. Att inte bara köra ishockeyträning året om, utan att från maj när säsongen är över till september hitta på andra saker. Skulle du vilja att man från förbundshåll försökte förändra upplägget i dagens ishockey? För man ser ju väldigt tidigt att spelare helt enkelt bara fokuserar på en sport för att bli bäst i den. Och att det kanske, som du är inne på, blir enkelformigt.
Ja, jag har ju inte tänkt så mycket på det. För att det gäller ju också som att bli bra hockeyspelare, så gäller det att träna mycket isträning och styrketräning idag, va? Styrketräning är ju väldigt viktigt för hockeyspelare idag. Så viktigt var det inte när jag höll på. Nej, men så är det ju, va? Det är ju stor skillnad, va? Och vi måste ju leva i den tiden som är nu. Så att jag tror att det skulle vara svårt för spelare att bli riktigt bra om inte de satsar relativt tidigt på sin sport. Det är oavsett nästan vilken sport det är.
Vilken ålder tänker du då? Man måste specificera sig.
Jag tänker 15, 16, 17 år.
Men nu ser vi att det är 8, 9, 10 åringar.
Nej, men det är för tidigt. Det är för tidigt. Då gäller det att skaffa sig bollsinne. För bollsinne måste du ha oavsett vad du spelar för någonting.
Kan man föda fram bollsinne och speluppfattning, de här två egenskaperna du pratar om nu, eller är det bara medfött?
Nej, du kan träna det också. Du måste hålla på mycket med en boll och en puck och så här, va? Det är ju det går ut på.
För balansen och koordinationen skull,
ja,
och
precis,
de bitarna.
Precis.
Är det någonting som skapas i tidig ålder, eller kan man göra om sig själv som spelare även i vuxen ålder?
Jag tror att man måste börja tidigt för att få det här riktiga bollsinnet. Jag tycker man kan se många gånger nu att det är flera som inte har den där grunden för bollsinnet.
Att något har gått förlorat längs vägen.
Ja,
alltså.
Ja, precis, precis. Så att jag tror att det kan vara nyttigt och som ung och hålla på med många sporter faktiskt.
Är det en tråkigare sport idag?
Nej, det vill jag inte säga. Det enda jag hakar upp mig på ibland är just det här att de flyttar zonerna lite högre upp. Så att,
det vill du förändra.
Ja, men det är power, det är ju powerplay som är viktigt nu, va. De väntar ju bara på powerplay, va. Mm. Och domarna får ju ta mycket av det, va.
Vadå, så 5 mot 5 är ett nollsummespel helt enkelt, ja, så väntar man in dem rätt.
Ja, många matcher är det ju det. Många matcher är det ju det.
Ja.
Och de köper ju in för att få väldigt bra parliner, va. Ja. Powerplayliner.
Så man har specialister.
Jajamän.
5 mot 4 och 5 mot 3.
Jajamän.
Jag kan vara beredd att hålla med det där faktiskt.
Mm.
Och att det blir ett så kallat ställningskrig inom situationstecken i 5 mot 5. Att man nästan tar ut varandra.
Ja. Då pratar man om långa anfall.
Ja, det är populärt att prata om det, ja, faktiskt. Från, ja, tränarhåll i alla fall.
Ja, det är det.
Man hör det i periodpauserna. Vad behöver ni justera? Vi behöver få lite längre anfall på dem.
Ja, just det. Just det. Det är klart att om man har väldigt långa anfall och de blir trötta, då är det ju svårt att försvara sig, men jag undrar hur, det är inte många mål som kommer till på det.
Utan det är mer spelvändningar då?
Ja, visst. 2-1, 3-1 och frilägen och sådär.
Hur stor procent av det var det ni tränade på under din aktiva tränarkarriär? Just spelvändningar?
Det tränar vi rätt mycket på, men jag kan inte säga i procent.
Snackar vi 50-60%?
Nej, det tror jag inte.
Merparten?
Nej, det tror jag inte. Men vi tränar väldigt mycket på det. Och ja, det, jag tycker att det är väldigt, var väldigt viktigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt idag också, men det är svårare.
Men grundbultarna i ditt träningsupplägg då? Vad skulle du säga att de var?
Ja, det tror jag var att vi skulle ha en bra kondition. Ishockey är en konditionssport också. Och sen så måste du vara stark naturligtvis i ben och handleder och armar för att kunna skjuta och åka skridskor bra. Men jag skötte ju inte fysträningen, utan det var det sådana specialister som gjorde. Jag hade nog mer det speltekniska och hur vi skulle spela.
Du satt och ritade pilarna medan det var andra som stod i gymmet tillsammans med spelarna.
Ja, precis. Precis, så var det.
Och du satte värdegrund och de bitar också, ja, för, ja, laget.
Mm.
Vad var viktigt där då? Om du ska prata om kärnvärden för en spelargrupp. Vad man inte ska vika ifrån, om det fanns några regler som ni ville förhålla er till.
Ja, det vet jag inte om jag kan svara på så det är rakt upp och ner. Men vi hade ju naturligtvis genomgångar före varje träning och före varje match. Va? Och så de visste nog vad de hade mig. Alltså det gäller ju att jobba i varje byte. Det är väl det klart viktigaste. Och att man inte åker och gömmer sig. För att, alltså det gäller att vilja ha pucken också. Lite nästan överallt, vad jag tänkte säga. Och sen måste man lära sig att täcka skott idag. Och igår också. För det betyder oerhört mycket idag.
Och energin det kan skapa till övre också när man sätter en lagkamrat och offrar sig.
Ja, men försvarsspel är ju inte exakt samma som det var när jag var tränare. Va? Nu är det ju 5 stycken som står, om man säger, och täcker målet. Va? Så de kan åka runt i hörn och sånt här. Det går hur bra som helst. Men försvarsspel på... Som vi hade, det var ju mer att man första man gick ut och tog den som var i hörnet. Va?
Och sen sorterade man.
Och sen sorterade man. Va? Men alltid en man framför mål och så här. Va? Så att det är mer...
Det är mer flytande idag kanske.
Ja.
Än vad det var då. Eller?
Ja.
Är det så jag ska tolka dig?
Ja, nästan tvärtom.
Okay.
För att jag menar, de står ju kvar och täcker framför mål också ut en bit i zon, men de går ju aldrig till blålinjen nästan. Det enda som är ledigt så här är backarna på blålinjen, och det beror ju på att zonen är större nu.
Mm. Och att man vill plocka bort motståndarna från de här heta zonerna i slottet och så.
Ja,
också.
Precis.
Det jag sökte tidigare var Connys budord, om det fanns några sådana till spelarna. Att, ja, men nu blir det här bibliskt, men att du ska behandla din medspelare som du vill bli behandlad själv kanske. Det är ett av de budord som finns. I Bibeln, jag tänkte att du hade några rena hockeybudord.
Men det tror jag inte passar in i hockeyn. Nej, okay. Det är nog inte många som vill ställa upp på det. Utan de är...
Inte ens i laget?
I laget, men jag trodde du menar motståndare.
Nej, utan med de man sitter i omklädningsrummet. Att det finns några sådana ramar.
Ja. Jo, men det då ska man hjälpa varann i varenda situation. Alltså. Så det är ju lagtänkande från... Att vi går ur omklädningsrummet tills matchen är slut. Men det är aldrig något problem med killar det. De är väldigt ambitiösa och gör allt för laget. Alltså.
Ja, men ni som lyssnar på den här podden vet ju att Max Bulls står på två ben. Det är snabbfrågor och det är fördomar, och det är faktiskt några månader sedan jag hade ett så här klassiskt gästavsnitt. Jag tror att det kan ha varit Tommy Samuelsson, din adept, som satt i Hockeypuls poddstol senast och svarade på såna här frågor. Jag kan tänka mig att du var väldigt glad när du såg att HV71 tog sig tillbaka med Tommy på tränarbänken. Trots att du inte egentligen har några klubbsympatier med HV, men...
Nej, men Tommy hade jag första gången han var 16 år, så att honom håller jag på.
Vi går tillbaka till 70-tal.
Ja.
92. Ja. Det är häftigt. Alltså. Ja. Är du lite av en mentor till honom?
Nej, det tror jag inte. Men jag har ju haft han i många år.
Du har skolat honom?
Jag har varit tränare för honom i många år.
Ja. Men det måste man ju faktiskt ta. Alltså, om man tittar på spelare som du har coachat.
Mm.
Tänk på Bengt-Åke Gustafsson, Harald Lyckner, Tommy Samuelsson som vi pratar om här, Per Bäckman, Håkan Loob. Alltså jag kan ju rabbla hur många som helst.
Gunnar Johansson,
absolut. De har ju varit under dig, sedan gått vidare till ledarroller. Det kan inte bara vara en slump, Conny. Du måste ha influerat dem på något sätt.
Kan det vara så här att de tänkte att kan Conny bli tränare, då kan alla bli tränare. Jag brukar säga det ibland till dem.
Så enkelt tror jag faktiskt inte att
Nej, men jag hoppas ju att jag har tänt någonting hos dem.
Vad är det då som man tänder? För jag tänker det tidigt 80-tal, de Färjestad-grupper du hade där, första guldet 81.
Mm.
Princip alla har någon gång under deras karriär efter att de var spelare antingen suttit som coach eller sportchef eller i styrelser.
Mm.
Så någonting måste du ha gjort som fått lågan att tändas.
Det är svårt det där. Jag menar, jag hade ju Arne Strömberg, vet du.
Absolut.
Så jag fick ju inmatat hockey hela tiden i min skalle. Han ringde ju efter varje match och i stort sett varje träning. Och skulle...
Mm-hmm.
Ja.
När han var tränare i Färjestad på 70-talet.
Skulle han kolla med mig, för jag var lagkapten. Va? Så att jag har pratat mycket hockey i mina dagar.
Ja. Strömberg, den första riktigt stora hockeycoachen i Sverige, ska vi säga. Förbundskapten för Tre Kronor senare också.
Ja, just det. Det kan man säga.
Du gick i hans fotspår och sen så var det andra som gick i dina.
Men jag har haft två bra tränare mer också. Jag hade en kanadensare som i Viking. Vi låg i högsta serien då i Hagfors.
Mm. När ni studsar upp där.
Ja, just
en säsong.
Ja, det kommer du ihåg. Ja.
Nej, inte kommer ihåg.
Två säsonger.
Ja, två, ursäkta.
Ja.
Jag kommer inte ihåg, ska jag säga.
Det är viktigt, två säsonger. Det var nästan lika mycket folk på någon match där emot Djurgården som det bor i Hagfors. Så att det var ju kul. Vi hade en som heter Les Henning, en kanadensare. Som spelade i, om det var Wembley Lions eller någonting. Du vet, då var det inte så många NHL-lag. Så att då var de som var över där, de bästa, var i England i en frostliga där. Så han kom till Viking där och så ville han att jag skulle spela center med honom. Så att jag fick ju göra det. Jag var 18 år då och så spelade jag där i 2 år i högsta serien.
Du snappade upp grejer från honom?
Ja,
där som du tog
han
med
var
dig.
Bra. Han var bra. Och sen så hade jag Acke Andersson.
Mm. Skellefteåsonen.
Jajamän. I Färjestad här. Och Acke var en fantastiskt bra tränare.
Lite bortglömd i Färjestads historia.
Ja, jag tycker det. Jag hade Han hade stor inverkan på mig som när jag blev ledare sen.
Hur då?
Han var rak. Och sen så pratade han bra hur man skulle göra. Han kunde förklara hur vi skulle göra på ett enkelt hockeymässigt sätt. Annars finns det ju många, vet du, som kan göra det här, hur sa vi förut? Inte bibliskt, men...
Ja, jag fattar. Men han hade en väldigt god pedagogik då?
Ja, det hade han. Och hockeymässigt.
Okej. Okay. Så han satte upp tydliga ramar för er spelare?
Ja, det gjorde han. Och så var, han var ju med och spelade själv också då. Ja. De sista åren han spelade. Och han visade ju också med sitt kroppsspråk att det gäller nu. Och sen hade jag Arne Strömberg i många år. Och det är klart att i alla fall i 5 var det, tror jag. Och då var det mycket hockeyprat.
Men som det var på den tiden att det var spelande tränare i mångt och mycket. Fanns det aldrig en oklarhet i hierarkin och rollfördelningen där när man hade en spelare i laget som, ja just det, du agerar coach också?
Nej, det var det inte då. Det var inte riktigt så...
För att det var kutymt egentligen att det var på det sättet, eller?
Ja, det var det väl just då, men sen blir det ju strängare och strängare, eller strängare. Det blev inte så sen, för då gick det inte att kombinera. Vi spelade inte så många matcher på den tiden. Vi gjorde ju faktiskt inte det.
Alltså, född och uppväxt i Torsby och sedan Hagfors.
Ja.
Järnverket och hockeyn / bandyns stad, ska vi säga det? Hagfors eller orten? Du vill ju slänga in något annat värde där som ska förknippas med Hagfors?
Nej, men det är ju...
Eller är det en bra beskrivning?
Ja, det var en bra beskrivning. Jag vet att 59 så var vi juniorlaget var väl i... Jag kommer inte ihåg om det var SM-final vi var i eller om det var semifinal. Och bandylaget var också samma sak. Så att det var mycket idrott där.
Alltså, det måste ju ha varit i princip hela byn som var på matcherna då.
Ja, visst, visst.
Men att, om jag tittar på Torsby. Du...
Torsby, jag kommer från Remberg heter det.
Ja, men det är
norska,
strax...
Vid norska gränsen, 3 mil norrut.
Ja, men ska man säga Torsby ändå att det...
Ja, det ligger i Torsby kommun.
Ja, men det som är så fascinerande är att en av svensk hockeys största tränare kommer därifrån. Sven-Göran Eriksson, en av våra största inom fotbollen, gör också det.
Mm.
Var det någonting med era uppväxter och det ni fick lära er i Torsby som gjorde att ni blev stora ledare? Eller är det så enkelt som att säga så att det är en slump?
Ja, det är ju 2 tränare till som kommer därifrån. Emanuelsson, han som var friidrotts... bandy. Han var ju bolltick-tränare när de vann SM ett år. Eller fler kanske. Och sen Gunde Bengtsson. Fotbollstränaren.
Just det, ja. Det är fler storheter.
Som till Göteborg och sen blir han proffs ute i världen på något ställe.
Det är bra att du adderar namnen där.
Ja.
Det är Torsbys största.
Ja.
Men då är det ju inte bara en slump.
Nej, jag vet inte. Men och Svennis är ju en väldigt jordnära människa. Och jag känner ju Svennis. Jag träffar honom rätt mycket nu. Uppe i där.
Det verkar ni båda vara. Nu har jag ju bara träffat dig ett kort tag här. Men du känns extremt jordnära att du inte svävar iväg.
Nej, det hoppas jag verkligen att jag inte gör.
Men en ödmjuk herre verkar du vara. Som inte vill ta plats.
Men...
När jag kastar liksom,
det beror på, vet du.
Komplimanger mot dig som vill du bara slå undan.
Ja, men det är en sak. Men när det gäller, och då kan jag... Har jag ju känt för att få svarta ögon och det stämmer alltså.
De tänkte jag fråga lite mer om också.
Ja, det kan du få
göra. När kom de fram?
Nej, men det kommer om vi har gjort dåligt ifrån oss. Det känner alla killarna i ett omklädningsrum i en periodpaus, va? Och då ska man påminna dem om att vi har inte gjort bra från oss, va? Det är bara så. Så det är självklart.
Var det Arne Strömberg som nötte in det här med repetition hos dig?
Ja.
För nu lät det som att jag måste vara på killarna så att de förstår. Jag kan tänka mig att det var samma på träningar, att de där spelvändningarna, de gick ni igenom gång på gång på gång för att det skulle sätta sig.
Ja.
Var det Arne som...
Ja, Arne. Arne Strömberg var en bra tränare, men det var tyvärr så blev det nästan lite för mycket på den tiden. Vi var ju inte proffs då, utan vi hade ju våra arbeten och kom dit och tränade. Och han ville ju ha genomgångar och han ville prata. Och så att jag tror att det var många som blev trötta på det också. Så det finns en linje där som inte du får gå över också.
När du blir för tjatig?
Ja.
Hur många gånger passerar du den då?
Ja, det har jag säkert gjort många gånger.
Har du något till?
Nej, men jag vet att genomgångar till exempel. Där försökte jag att ha på lite olika ställen. Ibland på isen matchgenomgångar. Ibland i omklädningsrummet. Ibland i restaurangen och på något annat ställe. Va? Så att inte det blir samma sak hela tiden.
Det där är jättespännande. Men det kunde vara samma information, men som du delade av dem i olika platser.
Det beror ju på vilka vi mötte.
Absolut.
Matchgenomgångar och så. Va? Och jag vet ju en speciell genomgång som jag hade. Det var inför VM-finalen emot, vilka mötte vi i Prag igen? Finland.
Mm, exakt. Finland. 5-2?
Ja, det blev det till slut, ja. Då bestämde jag mig på lördag kväll att gå och lägg det och så sätt klockan på 5. Och så gick jag upp och gjorde, för vi skulle ha på, matchen började rätt så tidigt på söndagen tror jag det var. Så att jag satte klockan på 5 och så gick jag upp och så satte jag mig och så skrev jag ner lite om varenda kille vad de skulle tänka på. Istället för att rita på tavlan att vi ska göra så och så nu va. Så jag vet att jag sa någonting till Mats Sundin att Mats, fart på kanten och sen så bara har du ett i skallen och det är att du ska försöka sätta pucken i mål. Jo, med exempel.
Jag förstår.
Ja, och
hade du då en individuell genomgång med samtliga? Eller gav
alla
en lapp,
satt
eller?
Och lyssnade.
Okej.
Okay. Och så gick jag igenom en och en. Jag hade ju bara kanske 2-3 meningar. 2-3 meningar om allihop.
Okej, okay. Och det drog du för hela laget? Du drog dem inte åt sidan? Så att
Nej. Utan det var en 2 kanske meningar, 3 på en del. Och en del kanske fick 4-5 också. Om de behövde det. Men det var mycket som var positivt. Men tänk på det här. Du har mer tid på det när du hämtar pucken än du tror.
Mm.
Sådana där fakta va.
Och det var rent individuellt också utifrån hur du kände spelarna.
Ja, ja,
att det här är dina styrkor, utnyttja dem.
Ja,
det var inte bara en massa blasé, uppmuntrande ord som kunde gälla vem som helst.
Nej. Jag vet, vi hade en i Färjestad med Ottosson som var en väldigt bra skridskoåkare och så här. Ja. Honom sa jag till att nu åker du in och så åker du och kör med dem. Alltså, nej, nu blir det lite. Men ja, så att att de skulle känna att de ska våga göra detta va?
Och att de kanske kände sig sedda av sin
huvudtränare. Ja, ja. Varenda en fick veta.
Det där slås jag när jag pratar runt med spelare som du haft och de som sedermera gått vidare och blivit tränare. Så att du var väldigt duktig på att höra alla, se alla och få alla att känna sig delaktiga. Oavsett om de spelade 4-5 minuter eller om de var uppe mot 18, 19, 20.
Mm.
Hur lär man sig det? Att faktiskt se alla styrkor trots att de kanske egentligen inte bidrar lika mycket ute på isen.
Men du ska veta det att som tränare så är det ju det absolut jobbigaste som finns att säga till en spelare att du får vila idag va. Och sen vill man ju att alla ska vara delaktiga. Va? Så att det är ingen lätt sak att vara tränare och tala om för någon som är väldigt lovande. Och jag vet att den där kommer att bli bra. Och så kanske jag är tvungen att sätta den vid sidan några matcher. Så det har gjort lite ont som att vara tränare. Va? Men man måste försöka i alla fall att förklara hur man tänker och tycker. För då brukar de att ta det på skap.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Blir bra sätt.
Men då verkar du ha en väldigt stor empatisk förmåga. Att du känner det spelarna känner. Att du förstår deras situation.
Ja, jag har ju varit spelare själv så jag vet ju precis hur det känns och så.
Ja, men det finns ju tränare som har varit spelare tidigare och ja, tänker då. Att ja, men det är bara att köpa. Det finns bara 12 forwardsplatser och 6 eller 7 backplatser.
Ja, men så enkelt är det inte, vet du. Om du vill ha alla på toppa och prestera när de väl kommer in så måste de ju känna lite grann i alla fall att tränaren förstår. Och så där. Det är väldigt viktigt och mycket psykologi.
Har du utbildat dig?
Nej.
Eller är det egentligen någonting som du har lärt dig längs resans gång?
Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och sen när jag var tränare i början på elitserien så hade vi mycket kurser tillsammans, alla tränare.
Mm, oavsett klubbtillhörighet?
Ja, visst. Tommy och Sandlin och Virus och vi var allihop. Och så hade
och då
vi
lärde ni er
psykologi. Och
jaha. Och då lärde man sig av varandra och snappade upp saker.
Ja, det är också. Det är också. Men framförallt så var det ju inhyrda föreläsare och så här.
Okej. Okay. Alltså jag har ju hört om spelare som varit i dina lag och sett lagutställningen och jaha, det blev fjärde kedjan idag. Eller det är tredje backparet. Okej. Okay. Jag hade hoppats på mer. Sen har de blivit inkallade till ett möte med dig. Sen har de gått ut därifrån och känt att ja, det är lugnt. Nu är jag nöjd ändå.
Ja.
Jag är på bättre humör. Jag kan tänka mig att spela den där fjärde kedjan och göra mitt jobb. Kommer inte sura ihop.
Ja.
Hur vänder man en spelare på det sättet?
Nej, men jag tror det är väldigt enkelt. Det är precis som du säger. Att om man prata med dem och försöker och hur du tänker så de vill bli sedda även om de inte spelar eller om de spelar lite va. Så det är väldigt viktigt.
Behandlar du alla på samma sätt?
Nej, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga det. Men jag försökte ju och så att alla skulle vara på bra humör och bli bättre hockeyspelare. Såg jag att någon hade svårt med vissa saker så tog jag ju ett snack med honom. Och så hade vi någon andra tränare sånt som fick jobba lite extra då. Det är ju viktigt så att de känner att man lägger ner lite jobb extra.
Vem fick mest specialbehandling då? Under alla decennier som du var tränare. Var det någon som behövde lite mer uppmuntrande ord? Eller kanske lite längre semester? Eller de kunde komma sent i träningarna.
Nej, ingen kom sent i träningen. Det var det ingen som
gjorde. Det var strängt förbjudet.
Ja. Det går inte.
Men kanske lite efterrätt till den här lunchen. Att det var okej vissa dagar.
Ja. Nej,
var det någon sån spelare som du
nej. Fick? Nej, det kommer jag aldrig ihåg.
Nej, det var ingen gräddfil för någon.
Nej. Nej, men hockeyspelare är ett lag. Alltså, de ligger ju på varann också. Jag menar, det är ju spelare där som har varit med hur länge som helst. Så att, nej, det funkar allt bra.
Du, Conny, du och jag känner bara att vi svävar iväg. Det var så mycket intressant att prata om. Jag vill bara liksom grotta i din hjärna om alla de här ledarskapsfrågorna. Så att vi har faktiskt försvunnit bort från maxpuls, ja men, två ben som jag pratade om tidigare.
Ja.
Snabb frågor och fördomar. Ja. Är du redo att få några skickare mot dig?
Ja.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Just nu eller genom tiderna?
Du kan få välja där. Både vad du tycker nu i 2022 och även genom historien.
Virus Lindberg var ju en utav dem. Och Tommy Sandlin naturligtvis. Han var ju före sin tid när han tränade Brynäs där och Modo och sådär. Men ja.
Vad fanns det hos Sandlin där på, tänker man framförallt på 70-talet, allt han vann med Brynäs. Och ser det mer om Modo som du sa också. Innan du blev tränare där, vad fanns det du tog ifrån honom och hämtade inspiration ifrån?
Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag träffade ju Tommy på våra elitserieträningskonferenser som vi hade och sådär. Men han var ju tystlåten ibland, va? Så att man visste ju inte riktigt.
Han hade sina hemligheter.
Ja, det hade han väl. Han gick och funderade, tycker jag, nästan. Ja.
Okej.
Ja.
Vad skulle du säga om tränarna idag då? Vem gillar du bäst då?
Jag har ju inte tänkt så mycket på det faktiskt. Jag tycker att de gör ett bra jobb. Och en som jag har ju följt sedan han var i Karlskoga och nu har han varit i Växjö.
Mm, Sam Hallam.
Sam Hallam.
Ja.
Jag tycker det var kul att han tar landslagen nu också.
Ja.
Men Garpenlöv hade jag som spelare.
Mm. Där VM.
Båda VM som vi vann. En fantastisk kille.
Ja. Offrade sig ordentligt där mot Sovjet,
ja. Sista finalmatchen där.
Ja. Behandlades väl ganska bryskt av de ryska spelarna, om man har förstått.
Ja, han fick ju en klubba i, var det i pannan eller var det över mun här?
Då kom de svarta ögonen fram, eller?
Ja, men du vet att då, i slutsignalen gick ju precis. Så att det var ju blockerat allt som fanns där med folk framför och. Men vi fick ju ta in honom i bås och läkaren fick ju sy, tror jag också.
Vad hade hänt om du fått tag på någon av de ryska spelarna som gjorde det där?
Ja, jag vet vem det var, men jag säger inte det nu. Men jag visste precis vem det var.
Ja. Men jag ser att du blir lite irriterad,
ja,
när du tänker
på det. Ja, det var fult gjort.
Ja. Okej, så Sam Hallam tycker idag sticker ut. Ja, Tommy Sandin och Virus.
Sticker ut, men han ger ett väldigt bra intryck när han...
Vad gör han för chanser att lyckas med traditioner då?
Ja, det tror jag är stora. Svensk hockey är starka alltså.
Bästa spelaren du coachat?
Där finns det många. Där finns det många.
Ja.
Alltså jag hade ju förmånen att ha Mats Sundin. Och han avgjorde två VM. Jag kan inte gå ifrån han. Han är nog en av de
bästa. Och då har du haft Peter Forsberg, ja, Niklas Wikström och Håkan Loob.
Men sen hade jag Peter Forsberg också.
Mm. Den 92 VM när han var nyss fyllda 19.
Ja.
Eller skulle fylla 19.
Ja, han skulle fylla 19. Han var 18. Och vi var i Moskva och spelade en vänskapsmatch mot dem före VM. Kurre och jag var ju tillsammans och Lundmark. Mm. Och vi hade spelat i en period där han var med då. För det var... slutspelet höll ju på hemma, va? Och Peter var ju med oss då i landslag. Och så kom vi gick ut där och så tittade vi på varandra. Du, Peter Forsberg, han är given.
Ja, den perioden.
Ja. Så bra var han redan då.
Ja, det är ju otroligt.
Så bra redan.
Till Tjeckoslovakiens vackra huvudstad Prag kom världsmästarna Sverige med hela 15 VM-debutanter. Bland andra Mikael Nylander, men framförallt en blyg kille från Örnsköldsvik.
Han gör en strong VM-debut.
Ja, det gör han verkligen. Det är mer än lovande den 18 år. Men det är klart att Modo lär väl inte få behålla honom längre.
Det sägs att de har skrivit ett kontrakt med honom där nästa säsong också. Att han efter den, han ska visst göra någon nära militärtjänst.
Eller titta på spelet här då! Såg ni först Kahnbäck, sen Sundin. Och sedan kommer den i Forsberg som vi har suttit och berömt. Och det är 6-0 för Sverige. Ja, det är skickligt gjort. Att gå in på kroppen på Ohlsson och ta honom så. Forsberg. Och så där det var. Det är styrning av Forsberg, va?
Ja.
Ja, det är 7-0 för Sverige efter 10-50 år. Det är Sjödin som skjuter.
Men alla de här... Alltså Sundin, Lidström, Forsberg.
Ja, och Lidström också.
Ja. Alltså det är ju topp tre genom tiderna. Börje Salming ska ju såklart in i den där leken också. Ja. Håkan Loob vill många ha väldigt högt upp också. Ja.
Håkan Loob ska vara med.
Ja, Henrik Lundqvist pratar många om också, som en av de största svenskarna någonsin. Du har haft honom också.
Den glömmer jag bort i sammanhanget.
Ja.
Men jag hade ju inte landslagen när han var.
Nej.
Jag hade ju Frölunda.
Precis, men det jag vill komma till här är att när man hör de här prata om tränare som de haft i sina karriärer, trots att de kanske hade dig under en väldigt kort period, i alla fall relativt sett.
Mm.
Så säger de det att ja, men Conny är absolut med där, om jag ska ranka de bästa tränarna någonsin.
Mm.
Att du hade en sån impact på dem, trots att det bara var några månader.
Mm.
Och inte ens klubblagstränare. Det var inte att du mötte dem dag efter dag efter dag, utan
det var kanske, de där kanske var tur det.
Precis.
Ja.
Då hade de blivit trötta på det.
Ja, just, precis, precis. Nej. Nej, men det är väl kul att höra att de var nöjda. Och man, vi ska veta det också, att det gick ju bra då, va?
Ja.
Det är ju lättare att...
Det var ju inte vilka spelare som helst. Som
nej,
fram det här.
Nej, men de var unga. De var väldigt unga då.
Du tror på ungdomen?
Ja, det gör jag.
Varför då?
De har en vilja att bli bättre och bättre hela tiden. Och därför så är unga spelare är väldigt nyttiga för ett lag. För då är det några som är äldre och lite nöjda och sådär, va. Då ser ju de att de här yngre här, de knackar ju nu på en andra eller första kedja, va.
Mm. Så de äldre spelarna känner hela tiden
att det är klart de gör, det är klart de gör. Jag har ju varit spelare själv, så jag vet ju.
Var det därför du egentligen i alla lag du var i försökte föryngra? Jag tänker, början av 80-talet, Färjestad.
Mm.
Det har ju beskrivits som en kontroversiell föryngring i början av det decenniet. Och då tänker jag på spelare som Håkan Loob, Thomas Rundqvist, Thomas Sten, Tommy Samuelsson, Håkan Nordin, Harald Lyckner, Jan Ingman. Det finns fler att nämna också. De var tidiga, alltså 20, 21, 22, 23 år. Och du kände att den här vägen ska vi gå.
Mm. Vi hade ju ordförande Kjell Lennert som ju har varit med och byggt upp Färjestad till vad det är idag.
Mm.
Och när jag fick förfrågan från honom att bli tränare. Jag var ju tränare för juniorlaget och jag hade ju ett jobb också, va. Så var jag ju tränare då i 2 år. Och då kände jag att nej, det blir ingen större förändring om vi har det här laget kvar. Eller om jag säger, va, vi måste föryngra och ta spelare som är bäst i Sverige på något ställe, va. Som har varit bäst i sina lag och varit med i juniorlandslag och så här, va.
För då värvade ni Rundqvist, Loob och Sten.
Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det.
Var det du eller var det Olöst?
Olöst.
Som var sportchef då?
Ja, det var Olöst som var sportchef. Jag var ju tränare.
Ja, men jag tänker, vad var det som plockade de här?
Ja, det var lite olika. Håkan Loob ringde jag i en sportaffär i Karlskrona. Karlskrona kommer jag ihåg. Så att... Men eftersom jag var tränare så ville jag alltid vara med och veta vilka vi skulle värva. Och det var lika när jag kom till Frölunda. Så ville jag alltid vara med och veta. Så här tycker jag vi ska ta.
Men det fanns ju inte samma verktyg idag för scouting.
Nej.
Precis. Så du måste ju ha åkt land och rika runt för att titta på de här spelarna.
Ja, men det fanns ju även video då, vet du. Så ja. Att, men jag såg ju mycket hockeymatcher, det gjorde jag ju. Men jag åkte inte så mycket. Men jag var van att åka efter jag har varit coach i landslaget.
Du hade dina resdagar?
Ja, det hade jag. Ja. Jag hade över 200, var det 230 jag hade ett år.
Var det med Kanada Cup och OS och VM det året eller?
Det var då.
Ja, 91-92 året.
Ja, det har aldrig varit det sedan dess.
Nej. Jag kan tänka mig att du var rätt sliten.
Ja, det var jag.
Var det därför du lämnade också?
Ja, det var det mer eller mindre. Och sen fick jag ett bra erbjudande från Schweiz också. Jag fick ju ett bra erbjudande från Kloten i Schweiz.
Mm. Där du vann direkt.
Mm.
Du hade inte tagit ligatiteln på 26 år och sen flyttade du ner och så vann du 2 med dem.
Mm. Och så flyttade jag hem och så vann de 2 till.
Du påbörjade eran.
Ja. Nej, men det var en väldigt fin tid. Jag flyttade ju ner igen sen och var där 2,5 år. Eller 1,5 år. Jag kom dit under en säsong när jag var en som fick gå.
En okänd talang?
Det tror jag inte finns.
Man vet allt om dig kanske.
Ja. Nej. Jag håller på väldigt mycket med idrott alltså. Nästan för mycket.
Okej. Har du något annat intresse?
Ja. Det som jag har försökt att ha intresse på, och det är ju min familj. Jag har ju två pojkar som ju är vuxna och klarar sig bra nu. Så att
så familjen är idrotten.
Ja, det är kan man säga
och ja. Liv.
Mm.
Ditt sämsta respektive bästa köp.
Bästa köp, det kanske var kopiad.
Det kan jag tänka mig faktiskt.
om du tänker på sådana köp.
Ja, men alltså, kan du berätta hur det gick till när du köpte den här hästen?
Ja, men det,
du köpte in dig i det.
Vi var ett kompisgäng. Och sen som heter Trygve Kraft som hade KPA när han var 1,5 år. Och så ville han att vi skulle gå med några fler på den då. Så då fick vi ihop 6 stycken till. Som gick in med 10% och så gick Trygve Kraft och jag in med 20%.
Vad pratar vi pengar där? Hur mycket var det totalt?
Nej, det var inte så mycket pengar när vi köpte den ut och Trygve inte. Men,
kan du prata om hur stora summorna var?
Nej, jag kommer inte ihåg. Det tror jag inte var så mycket.
Okay.
Det tror jag inte.
Så vet du hur mycket du har vunnit tack vare honom? I pengar?
Ja, det tror jag. Han vann ju 16,3 miljoner.
Och du fick 20% av
ja,
det.
Men det kostar att ha han också.
Okay. Men det har inte varit en plus minus noll affär. Du har dragit in några kulor.
Nej, men det var en annan kille som heter Lennart Jansson som var med på KPA också. Så att vi köpte och hade en liten uppfödning på 2 ston och så här. Va? Så att det gick ju inte med vinst. Det gick inte med vinst. Så att jag...
Men det är ju en av de stora svenska hästarna ändå i historien.
Tyvärr så var jag i Schweiz de 2 åren när han var som bäst. Så att jag fick ju inte vara med på...
Ja, just det. Hur många gånger såg du honom live?
Jo, men jag såg ju i elitloppen såg jag ju. Och jag var till och med ner. För jag var spelledig en söndag i Schweiz. Så att jag åkte ner till Bologna var han och tävlade. Så då åkte jag bil ner och tittade.
Jag förstår att du listade honom på bästa köp. Sämsta då?
Ja, det vet jag inte. Jag har svåra frågor.
Vill du passa på den?
Ja, jag vill passa på den.
Okay. Vill du ha några fördomar om dig som person och tränare att bekräfta eller dementera? För att se hur rätt ut jag är.
Mm.
Det här baserar jag bara på magkänsla.
Ja.
Får vi se hur det går.
Ja.
Jag brukar säga till mina gäster att är jag över 50% då är jag nöjd. Och jag brukar ligga där någonstans.
Ja.
Jag kommer nog skjuta snett på några i alla fall så du vet.
Ja, det är bra. Det är bra.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
Av idrottens alla ledare finns det en som fascinerar dig mer än alla andra. Och hade du fått chansen att välja en person att prata ledarskap med över en medium rare biff, potatisklyftor och ett glas vin, då hade du aldrig tvekat. Jürgen Klopp, Liverpool, det är han du vill träffa.
Ja.
Det är så. Okej.
Okay. Skulle vara kul. Jag håller på Liverpool.
Ja, och Jürgen Klopp är ju bevisligen en kompetent fotbollstränare.
Ja, det är han.
Så hade du fått välja någon i idrotten att sitta och prata med över en middag, då hade det varit Jürgen Klopp.
Ja, som det är idag så skulle det vara jätteroligt.
Ja. Vad skulle du ställa för frågor till honom då?
Ja, jag skulle naturligtvis ställa frågor hur han individuellt tacklar laget. Olika spelare.
Mm.
Hur han jobbar med dem. Om han har individuella samtal. Och hur ofta. Och så där va. Och sen skulle det vara intressant att höra också den fysiska belastning han sätter på laget. Om det är han som gör den eller om det är andra som är runt han.
Han verkar också vara väldigt duktig på att få alla delaktiga.
Ja.
Bänkspelarna pratar gott om honom till och med.
Ja, jag förstår.
De som är utanför truppen.
Jag förstår det.
Ja.
Det var rätt kul att du tog det laget som jag håller på i England också.
Ja, men den är jag i alla fall 100% på. Hade det varit potatisklyftor, en medium rare biff och ett glas vin hade valt på menyn då?
Ja, varför inte?
Det låter väl gott?
Ja.
Ja. Så till och med där så är jag ute.
Ja.
Okay. Kul. Har du varit över till Anfield förresten?
Nej, jag har inte varit det. Mina söner har varit det. Så att jag har varit på gång, men jag har inte... Fått
till det riktigt.
Arsle ur vagnen som de säger.
Men det Jürgen Klopp verkar göra väldigt bra, det är att han omger sig med bra personer som kan saker som inte han kan. Då har han ju pratat ganska öppet om att visst, jag är fotbollstränare, jag kan vissa saker. Men jag kan inte allt när det kommer till ledarskap och psykologi och andra delar. Han har till och med anställt en coach som bara tränar inkast med sina spelare. Och det måste väl vara en storhet hos en tränare att man förstår sina egna begränsningar och tar hjälp utifrån. Delar du det?
Absolut, absolut. Det är ju självklart.
Var det någon du ofta vände dig till när det kanske stormade eller du ville ha råd om något?
Nej, men det fysiska hade jag ju inte, varken när jag var tränare i Färjestad eller i Frölunda. De killarna skötte det väldigt bra. Och i psykologi, då var det en kille här i Karlstad som jag har träffat på andra sätt, som jag pratar lite med då och då.
Som har hjälpt dig då i tränarskapet?
Ja, det kan man väl säga, i och med att han träffar killarna också.
Spännande.
Ja.
Du är en stark förespråkare för att djur inte ska döpas till människonamn. Det var därför en självklarhet att din och Birgits första hund, som var en stövare, fick namnet Texas.
Stövare?
Stämmer något av det här?
Nej. Men jag har haft två hundar. Jag hade en till 1,5 år sedan.
Och den ser vi här i hyllan också. Ja.
Sally heter den. Oh. Hette den.
Okay.
Och sen har jag haft en collie också.
Är det en Jack Russell det där?
Ja.
Ja. Okej, så ingen stövare?
Nej.
Jag tänker mig att du har varit ute i skogarna och jagat och haft stövare med dig. Det var det fågel du har skjutit. Nej?
Har aldrig hänt.
Okej. Okay. Du passar ju i jägarkläder, kan jag tänka mig.
Det tror jag inte att jag gör.
Gör du inte?
Nej.
Men tror du det här med att döpa djur till människonamn då? Alltså typ Kerstin och Melvin, och att djur ska heta sådana saker. Vad tycker du om det? Har du någon åsikt i frågan?
Nej, det har jag ingen åsikt om. Det har jag ingen åsikt om. Jag vet att Sally, det är väl också ett namn som vissa människor heter.
Ja, det finns ju de som heter Texas också, såklart.
Ja.
Ja, ja, där var jag helt snett ute då.
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Det här är en av dina starka övertygelser. Den bästa spelaren är inte alltid den rätta spelaren.
Ja, men det kan jag hålla med om.
Förklara varför.
Nej, men du menar väl att den bästa spelaren behöver inte vara den rätta spelaren för det laget. Utan det måste vara en kemi i ett lag som passar in, va? Det finns många individuella spelare som inte passar in i olika lag.
Och du verkar ju ha varit en mycket duktig lagbyggare. Alltså när du plockat in spelare och sen hur du satt ihop dina femmor. Vad var viktigt för dig när du ville sätta ihop spelare med varandra för att den här kemin skulle uppstå?
Det viktigaste var att jag hade en center forward som jag kunde bygga femman på. För den skulle vara defensiv, som jag såg på det. Han skulle hjälpa backarna i egen zon. För då var det ofta så att det var tre stycken som skötte liksom längst ner i zon. Backarna och center forward. Så det såg jag som grunden, att ha starka centerforward som kunde göra det här jobbet.
Och sen byggde du utifrån centern då?
Ja, det kan man säga.
Så det var den viktigaste spelaren för dig?
Ja, det var det.
Ja. Då ville du ha smarta spelare på den positionen, kan
precis. Precis.
Ja, just det. Behövde de vara kompisar utanför för att det skulle funka ute på isen?
Nej, men de skulle vara kompisar i gruppen. Men utanför, jag menar, då har ju nästan varenda familj nu, när hockeyspelare som har flickvänner och gifter sig, och då får de ju barn och då har de ju sitt, va?
Mm. Men jag tänker så här, kan ovänner skapa resultat tillsammans? Jag vet att det pratades om Västtyskland, att det var ett gäng personer som egentligen hatade varandra, men ändå vann de VM-guld i fotboll.
Ja. Jo, det kan nog hända, men att det är väl en fördel om man tycker om och tycker om att den andra gör en bra insats.
Mm.
Och det har jag nästan aldrig varit ute för med ett hockeylag, att inte de tycker att det går bra för någon. Det tror jag spelarna är bra.
Så du har aldrig sett någon missunnsamhet i dina grupper?
Nej, inte som jag kan direkt komma på så.
de spelarna kanske skickades iväg.
Ja, de kanske inte kom dit en gång.
Så kan det vara.
Ja.
På din personliga lista över Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna klämmer du faktiskt in Micke Johansson på topp 5. För i dina ögon är han hockeysveriges mest underskattade spelare.
Har du fått reda på det?
Nej, det är bara en fördom jag har. En magkänsla att jag ja, tror att du
har... Det stämmer.
Har... Okej.
Okay. Det stämmer.
Till och med topp 5.
Ja. Alltså, det tror jag.
Jaha, vad roligt. Man får höra här nu då. Ja. Du tycker att han är underskattad?
Alltså jag hade han ju i landslaget och jag hade honom i klåten när jag var där.
Mm. Med Anders Eldebrink också.
Ja, det var två utländska spelare och jag valde ju de två.
Var det du som värvade dem till och med?
Nej, men Anders var där och jag hade anbud från Lugano också. Men så visste jag att Micke skulle komma, så då valde jag klåten.
Okay.
För att, och Micke, det är en av de mest underskattade spelare i Sverige. Han var fantastiskt duktig.
Ja, alltså han har ju ett enormt bra poängsnitt. Han har ju vunnit hur mycket som helst. I Schweiz, hemma i Sverige, VM-guld, allt möjligt. Alltså, men ändå lite bortglömd.
Ja.
Vad är det som gör att du har honom så högt då? För jag kan tänka...
han kunde ju det mesta.
Ja.
Han kunde... jobba i egen zon, var stark, kom ut med pucken, var stark och åka skridskor. Han kanske inte var den snabbaste, men han var fruktansvärt stark. Och sen var han otrolig att göra mål. När han kom ensam med målvakt så kunde det, målvakten kunde gå precis åt vilket håll som helst.
Sen hade han ju en rätt bra speluppfattning också.
Ja, just.
Så att det fanns mycket att gilla med Micke Johansson.
Ja. Jag tror att jag spelar honom, ja, han spelar dubbel center forwards, han spelar dubbla byten menar jag, när vi spelar finalen första året i klåten.
Okej.
Okay. Ja, så han var stark.
Han vann poängligan, alltså den interna båda de åren du var där också.
Alltså gjorde han det?
Ja.
Ja, han fick spela mycket också.
Det var din förtjänst.
Nej, jag skojar med det.
Om du skulle ha en topp 5-lista då? Du sa ju Forsberg, Sundin, Lidström är ju med där. Lob vill du klämma?
Sundin.
Ja, Sundin.
Ja. Och Lob och Rundqvist måste med också.
Jaha, får... så Micke Johansson får inte plats?
Jo, han får plats där någonstans, han också.
En delad femteplats kanske?
Ja, absolut. Absolut.
Du kan ibland sörja att du inte slog till på den där trerummaren utanför Malaga när du hade chansen för några år sedan.
Malaga?
Ja. Jag tänker att det har uppstått ett tillfälle när du har chans att köpa en lägenhet i Spanien.
Jag har haft det.
Men att det aldrig blev av?
Jo.
Du har det?
Jag har haft det i 3 år, eller 4.
Okej.
Okay. Men det var inte i Malaga, det var därför jag reagerade.
Nej, men det är som sagt bara en magkänsla. Jag tänker att
ja,
du någon gång under ditt liv så här, men ska du inte köpa en lägenhet utanför Malaga och spela golf här? Men att du känner att det kanske inte är rätt tidpunkt i livet. Och sen så försvann det. Och det var...
Nej, men det var rätt tidpunkt. Det var rätt tidpunkt.
Okay.
Så att vi köpte en nedanför, ja, nästan vid Torriversa heter det väl eller någonting. Jag har glömt vad det heter där nere. För jag sålde den här lägenheten för 3 år sedan.
Okej, okay, men det var nära golfbanan?
Ja, det finns ju golfbanor överallt där. Men jag spelar ju inte så mycket golf.
Nej, har du lagt av helt?
Ja, nu har jag inte kunnat spela för att jag haft lite problem med ryggen igen.
Ja, ständigt återkommande.
Ja.
Ja. Hur mår den idag då?
Bra,
ja.
Skapligt.
Okej, okay. Men då har du haft lägenhet i Spanien i alla fall.
Ja, det har jag haft.
Jaha. Ger du mig halvt rätt här då ändå att jag...
Ja.
Hade det på känn?
Absolut.
Okay.
Absolut.
Nu när vi går in på sista här, då har vi, får se här, vi har 3,5 poäng av totalt 5 fördomar. Ja. Jag vet inte vad jag känner för det. Är det godkänt eller? Vad känner du? Är det ett godkänt resultat med 3,5 poäng på 5 fördomar?
Ja, det tycker jag när det gäller mig så.
Okay. Är du med på den sista då?
Ja.
Tränare och spelare från din generation kan ibland sucka över det faktum att de föddes för tidigt och därmed inte fick vara med om den enorma pengautväxling som skett inom sporten. Men du känner precis tvärtom. Du spelade och coachade under en tid då lönerna var vettiga. För i dina ögon ska en hockeyspelare inte tjäna mer än en sjuksköterska till exempel.
Det var mycket på en gång.
Ja.
Jag var ju den generationen som vi hade väl kanske vi hade 1000 kronor i månaden.
När du spelade?
Ja, på slutet.
På slutet, okej.
Okay. Ja, på slutet.
Ja, då snackar vi slutet av 70-talet då.
Ja, ja. Ja 75 där. Mm. 76 slutade jag väl. Men sen blev jag ju tränare då. Då fick jag ju lite mer. Men det var ju heller inte mycket i början. Vet du.
Och då fick man jobba på sidan av?
Nej.
Nähe.
Nej. Jag jobbade på Färjestad också. Hade hand om lite hockeygymnasiet. Eller ja, de killarna som skulle utvecklas och sådär.
Men det jag vill åt i den här fördomen är att du känner att lönerna har stegrat på ett sätt som du kanske inte är tillfreds med. Att du tycker att det är sådana hutlösa summor i dagens ishockey. Att det kanske var mer, jag vet inte, mer jordnära på något sätt. Och att man fick betalt för det man uträttade. Och att det fanns någon slags balans däremellan. Att idag så kanske vissa tjänar lite för mycket.
Ja, men det är ju väldigt stor skillnad va, på matchantalet va. Det är där det hänger va, och klubbarna tjänar ju mycket mycket mer pengar nu. Så att då ska spelarna också tycker jag tjäna pengar. Så det... men jag har ju varit tränare i många år där jag låg ju mycket under spelarna.
Mm. Men det är många tränare som gör det än idag.
Ja. Och det kanske jag reagerade på ibland när det var spelare som var dåliga. Som jag tyckte inte var något bra. Hade mer lön än tränaren.
Ja, det är ju bakvänt.
Ja, det är det faktiskt. För jag menar, om de visste vilken tid det tar att vara tränare. Nu är de ju fördelade på flera också. Men den som har huvudansvaret får ju stå för allt när det gäller kritik och...
Alltså jag driver ju det ganska hårt att jag tycker att tränare är underbetalda, och ska man titta på en lönehierarki i ett lag så tycker jag att tränarna ska vara i det absoluta toppskiktet.
Ja.
För de som du säger, de bär ansvaret, och när det väl börjar storma och när de får kicken, det är ju alltid tränare man gör så med först. Man tittar ju inte i spelartruppen och kapar bort mesta dels av det.
Nej, helt rätt. Helt rätt. Jag håller med dig. Jag tycker också att... Tränarna ska ju ha så att de, om de får sparken, att de klarar sig kanske i flera år.
Mm. Hur märkte du av den utvecklingen då? Från 70, 80, 90 och in på 00-tal? För dig personligen?
Nej, jag kände ju verkligen av när jag kom till Schweiz. Då fick jag ju bra lön.
Det var stor skillnad jämfört med hemma i Sverige.
Ja, det går inte att jämföra. Men jag klagar inte. Jag hade ju rätt så bra när jag hade landslag också förhållandevis. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag hade, men jag klarar mig ju bra. Så att det blir ju bättre och bättre.
Var det någon gång du tänkte i din karriär så att jag gör något annat? Jag får inte ut tillräckligt här för att jag ska känna mig nöjd.
Nej, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort det. Jag har ju älskat att åka till ishallarna, vart det nu än var.
Så du hade kunnat gjort det gratis? För personerna så stort.
Ja, men då har jag väl svult ihjäl.
Ja, jag ska inte dra det till slutlighet på det sättet.
Nej,
så pass är det inte. Nej. Du, jag skulle säga att jag är fel ute på den sista fördomen. Så jag blir ungefär 50% i här då.
Ja.
Ja. Får jag ett G i betyg?
G?
Eller är det ännu högre?
G, det har jag aldrig hört en gång.
Nej, får jag inte det?
G, vad är det sen då?
VG och MVG. Jag tar det betygssystem som gällde när jag gick i skolan. Förut, nu är det ju A till F. Och tidigare har det varit 1-5.
Du får väl MVG då?
Nej, Conny, nej.
Varför då?
Ja, men då måste jag vara 100% på fördomarna. Nu har ju du faktiskt dementerat några här.
Ja.
Den sista och det här med att du är en förhållande.
Ja, du får VG får du ju.
Åh, det tar jag alla dagar i veckan.
Ja, det är bra.
Tack.
Det är bra.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.